AB Volvo rapporterar oväntad hög vinst. Och Microsoft miljardinvesterar i AI från Förenade Arabemiraten. Hej, mycket välkomna till EFN Direkt. Jag heter Samantha Kord och det här är onsdagens nyheter. Vi börjar med Stockholmsbörsen som stiger med knappt 1%. I topp återfinns teknikbolaget Truecaller som stiger med 8% efter att Carnegie höjt riktkursen för aktien. På de ledande Europabörserna ser vi mer blygsamma uppgångar. Lastbilstillverkaren AB Volvo rapporterar en oväntad hög vinst under bolagets första kvartal. Bolaget levererade ett rörelseresultat på 14,5%, vilket var 7% över marknadens förväntningar. Och aktien har under förmiddagen nu stigit med drygt 2%. Den franska lyxjätten LVMH rapporterar en minskad omsättning på 1,6% jämfört med motsvarande kvartal från föregående år. Den organiska försäljningen steg däremot med 3% och aktien stiger med 3% på Parisbörsen. Den svenska livsmedelsjätten Axfood får en ny vd i augusti. Det här efter att den nuvarande vdn meddelat att han inte längre vill sitta kvar. Ny vd blir Simon Margils och som har tidigare varit chef för hemköpskedjan inom koncernen. Microsoft planerar att investera 1,5 miljarder dollar i AI-företaget G42 baserat i Förenade Arabemiraten. Investeringen har godkänts av Biden-administrationen och i dealen ingår att G42 anpassar sig efter amerikansk Kina-tech-policy. Och dealen är en del av tech-racet mellan USA och Kina och syftar till att skapa amerikansk dominans inom tech-industrin i Golfregionen. Och med oss nu så har vi Kristina Sandklev, oberoende Kina-analytiker. Välkommen till EFN Direkt.
Tack så mycket.
Kort, vad handlar den här dealen om som sägs vara väldigt ovanlig?
Det som är ovanligt är att det här företaget har tidigare varit under utredning av Biden-administrationen för sina kinesiska kopplingar. Nu så uppenbarligen så har de mycket god kompetens vad gäller AI. Och det här är någonting som då Microsoft är intresserat av. För vi ska inte glömma att både Kina och USA är väldigt duktiga på AI. Och Kina satsar väldigt mycket på AI. Och många av dem som är duktiga på AI i USA har också ofta kinesisk bakgrund. Så att det här är ett sätt att på något sätt få synergieffekter från kinesisk AI-kompetens. Visa upp att man är intresserad av att satsa på då Förenade Arabemiraten som på senare tid har börjat närma sig Kina allt mer, vilket USA inte riktigt gillar. Och även att då få tillgång till detta, denna kompetens.
Det är ju redan minst sagt frostiga relationer mellan USA och Kina, framförallt vad det gäller tech. Hur kommer det här påverka de fortsatta relationerna?
Ja, det får vi se. Nu har Biden-administrationen godkänt den här affären mot att det här företaget kastar ut sin Huawei-teknik ur bolaget. Men problemet som jag ser är ju den så kallade famösa National Intelligence Law som kräver att alla kinesiska medborgare, och då ska vi vara medvetna om att Kina har en lite glidande definition på vad som är kinesisk medborgare, så det kan räcka med att du har varit kinesisk medborgare för att du ska bli tvingad att lämna information. Men samtidigt så handlar det ju här om att då dra nytta av den kompetensen. Och sen är det också intressant att det här görs då i tredje land. Det görs varken i USA eller i Kina, utan på ett mer neutralt ställe.
Vilket land vinner det här racet då, spår du?
Och det är väldigt svårt att säga. Det vill jag inte. Jag tror att båda två kommer att ligga långt. Jag tror att USA ligger väldigt långt före i dagsläget, eller ligger långt framme i dagsläget, men kineserna satsar oerhört mycket på det, så det är väldigt svårt att säga hur det slutar. Det beror på så mycket andra saker.
Ja, och det händer mycket kring Kina när vi ska prata mer Kina, för igår så kom det siffror som visade på en tillväxt över förväntan på 5,3%. Men nu mattas det av lite grann. Och medan tillverkningen håller sig upp och försäljningen och investeringarna sviktar. Och trots en till synes stark start på året så finns det signaler som indikerar på svårigheter. Vilka är de och vad säger de om framtiden? Kristina, vad säger du?
Ett stort problem för den kinesiska ekonomin är ju att man vill gå över till en mer konsumtionsdriven ekonomi. Och Nu så de senaste siffrorna visar på att konsumtionen tar inte fart på det sättet som man hade önskat att det skulle göra.
Det kom ju väldigt låga inflationssiffror här också för några dagar sedan som också är ett problem för Kina.
Ja, men det som är det stora problemet är just att konsumenterna inte konsumerar så mycket som man hade önskat att de skulle göra. Och det beror sannolikt på dels att folk fortfarande är påverkade av den nedgången och den ekonomiska påverkan som covid-restriktionerna hade under tiden som man tillämpade noll-covid-politiken. Men också på grund av att det saknas ett socialt välfärdssystem. Vilket innebär att du måste spara pengar för att ifall du skulle bli arbetslös, ifall du skulle bli sjuk, om du vill att dina barn ska gå i skola och du måste kanske dessutom försörja dina föräldrar och du kanske har bara du är ensam för du är enda barnet. Så att det är en tung börda för detta.
Det var ju ett, de här siffrorna, det är ett vackert papper och en nästan som en tom kartong. Skulle man kunna säga. Hur pålitliga är de här siffrorna som vi får från Kina?
Alltså, man ska ju givetvis inte säga att siffrorna är 100% sanna och ristade i sten. Men det finns väl kanske egentligen ingen statistik någonstans i världen som är 100% pålitlig. En annan sak som jag glömde säga här är ju också att fastighetssektorns nedgång påverkar ju också. Att det är många som har skulder och som kanske inte har fått sina fastigheter alternativt att man har stoppat sina investeringar i fastighetssektorn. Men jag skulle säga att siffrorna idag är betydligt mer pålitliga än vad de var för kanske 40 år sedan. Samtidigt ska man komma ihåg att det kinesiska kommunistpartiet sitter vid makten genom att man tillhandahåller tillväxt, förbättrade levnadsstandard för folket. Så att egentligen så kanske det är viktigare att titta på vad tycker folk egentligen, upplever de att de får det bättre? Eller är det så att det är 5,3% i Q1 eller var det 4,9% och så vidare. Liksom. Så att det, jag tror att det handlar om i slutändan.
Vad kräver nu för Kina för att vända den här ekonomin?
Jag tror att det som krävs är att man tar tag i de här strukturella problemen som man har. Till exempel att man har enorma dels fastighetsmarknaden hanterar det. Det kan vara uppemot 40-50 miljoner lägenheter som är osålda. En stor del av den kinesiska befolkningens sparande finns i fastighetssektorn. Framförallt i de stadsborna. Man har stoppat ner sin pensionssparande i fastigheter som kanske inte byggs alternativt inte går att sälja. Och det gör ju då att man blir väldigt stressad av det här. Så att, och sen så har du också problem med lokala myndigheter som har stora lån. Såg siffror på att det är 40,74 trillions renminbi. Och det är ju då kanske snarare 50-60 triljoner svenska.
Svindlande
summor. Det är också så att man satsar mycket på då att subventionera viktig industri, det vill säga batteri, elbilar, AI-chips och så vidare, solcell, vindkraft. Och man försöker nu exportera sig ur den här. Men problemet är att det kostar ganska mycket att subventionera industrier. Och det här dränerar ekonomin.
Hur länge kan man hålla på med det? Det är en slags konstgjord andning då. Hur länge kan man hålla på med det?
Ja, det är frågan. Men man kommer nog att hålla på så länge Xi Jinping sitter vid makten eller har någonting att säga till om. För att han tycker att det här är när man ska då satsa på att stimulera hushållen genom att till exempel sätta in barnbidrag för att vi har en sviktande nativitet i Kina. Då talar han om det som welfareism, att det är något dåligt. Men egentligen så kanske det hade hjälpt kineserna att våga konsumera.
Stort tack för det, Kristina Sandklär, för att du kom till oss idag. Och med det så tackar vi på EFN Direkt för oss. Alldeles strax är det dags för Börslunch då med Jonas Malmö och Magdalena Kowalczyk som ska prata byggbranschen tillsammans med Albin Sandberg och Marcus Henriksson. Missa inte det.
Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.